Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hello,
good old
hello,
hockey
hello, 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 hello,
hello. Yes, hallå och woof woof och välkommen till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv. Som sitter på sin post i Örby utanför Stockholm.
Ja.
Och jag då, Per Bjurman, i ett ensnöat och djupfryst New York.
Ja.
Och här ska vi nu spela in podcast avsnitt nummer 529, tror jag.
Det stämmer, det stämmer.
Yes. Yes. Mm. Och ja, hur står det till?
Ja, det är ju lite igenfruset här i Örby också. Mycket snö och skottning som har pågått. Men det är väl kanske lite mer vana vi här än på Manhattan.
Ja, egentligen så ska de ju vara vana här också. Men det känns som de här vinterstormarna alltid kommer som en överraskning. Och så slutar allting fungera.
Ja.
Det är bökigt att vara ute. För att, i korsningarna här på Manhattan så blir det, alltså det blir hela sjöar och av smältvatten och slask och man ser människor hoppa omkring förvirrat.
Ja.
Som att det var ett sådant här häcklopp i OS.
Ja, ja, det är sommar-OS
utan vintern. Utan styrsel.
Ja, ja, jag förstår.
Så är det. Och som sagt, kallt. Så den här onsdagen vi spelar in här, då är det egentligen derby då. Eller det är derby,
ja,
på Long Island. Men jag stannar hemma i soffan. Så att det blir för krångligt.
Annars skulle du behöva ge dig iväg nu för att hinna till matchen åtta timmar.
Ja, precis. Ja. På det viset är det nu. Och januari pågår ju på något vis fortfarande. Jag förstår inte. Alla andra månader, de består av 4-5 veckor och januari av 18 veckor. Jag tycker det är konstigt.
Ja, vi sa ju det, att det kändes som att det är slutet av februari i förra avsnittet.
Ja.
Men det är fortfarande januari. Alltså.
Det är fortfarande
den här veckan också.
Ja. 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 Ja, vi har fastnat i det. Det är så Groundhog Day i ja, filmen.
Ja.
Ja, ja, men vi har som vanligt mycket att prata om här i avsnittet. Som kanske framgår så är jag ju väldigt trött. Vi hade ett möte på tidningen.
Ja.
Ja, det var ju förmiddag för er på redaktionen och i Stockholm. Men det var ju 04.00 för mig här.
Ja, 10.00 var det satt möte på redaktionen. Och då tog inte jättemycket hänsyn till New York-tid då alltså.
Nej, så att jag var med på länk och pratade och saker och ting. Men har inte sovit jättemycket sedan dess. Så jag ber om ursäkt om jag verkar trög emellanåt.
Men du var ju pigg på mötet måste jag säga för att vara 04 på natten. Alltså. Det var en pigg bjöd det där.
Ja, men jag är mer van vid att vara vaken 04.00 än att gå upp efter bara några timmar sömn.
Ja, det är sant.
Ja, 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 men det var ju väldigt mycket OS vi pratade på det där mötet, det kan man väl avslöja.
Ja.
Och det ska vi göra här också.
Ja.
För att det händer ju saker, framförallt har vi fått veta då att Jonas Brodin och Leo Karlsson, det är kört för dem. De kan tyvärr inte vara med på grund av skada och det är otroligt tråkigt i båda fallen. Mm. Jag tycker det är jävligt trist att vi inte får se Leo.
Ja.
Han har varit en av de stora attraktionerna den här säsongen. Jag tror att han har fått sitt stora genombrott inför svenska folket.
Ja.
Han har fått vara med.
Första center kanske.
Ja, det tror jag att han hade varit. Mm. Men nu har vi fått veta då att ersättare gör Hampus Lindholm från Boston Bruins och Marcus Johansson från Minnesota Wild.
Ja. Och det är väl ganska rimliga ersättare får man säga, även om det går att argumentera för. Vi ska komma in på kanske några som inte togs ut här, men om man först börjar med de som faktiskt togs ut. Mm. Så hade jag med båda i min OS-trupp som vi tog ut i december.
Hampus Lindholm är en gammal Ekeliv-favorit.
Det är det. Och som jag har tjatat om här under säsongen, en Marco Sturm-favorit också.
Ja.
Och kollar man på Bostons matcher, Boston som är ett succélag den här säsongen får man säga. Men de är det framförallt när Hampus Lindholm är med i laguppställningen. Då har han vunnit 60% av matcherna när han var borta. Han var ju skadad en period i höstas till exempel. Då har han bara vunnit 40% av matcherna.
Ja.
Så det är ändå liksom tydligt att han gör skillnad för segrar respektive förluster.
Ja, det är ju väldigt positivt förstås.
Ja. Ja,
ja, det är ju en väldigt begåvad hockeyspelare. Har alltid varit och jag... en bra person också.
Ja,
det höjer stämningen i laget tror jag.
Ja. Sen en liten nackdel som jag tycker. Här också en typisk Ekeliv-åsikt. Den kommer du känna igen. Han är ju vänsterfattad, det är ju Jonas Brodin också. Men van att spela till höger, så de tappar ju den naturliga högerbacken då. Men ja, det, som du, ja, du brukar i sin tur kontra med att inte minst Hallam har sagt att han inte tycker det spelar så stor roll.
Exakt. Mm. Hallam säger du, Hallam säger jag.
Ja, just det. Ja, just det. Ja, det, där. Ja.
Det är som tomato och tomato.
Ja, jag tror faktiskt du har rätt. Jag har fått höra många gånger att jag säger fel, men det liksom sitter i huvudet på mig.
Ja. Ja, det gör ju det på dig. Sådana uttal. Ja. Esposito.
Ja, Esposito också, inte minst. Ja.
Ja, men så är det Marcus då. Det är två skåningar det här som ansluter.
Mm.
Och Marcus var ju en av de hetaste under hösten. Han var ju ursprungligen lite förvånad över att han inte varit uttagen faktiskt, så het som han var.
Ja, precis. Och det känns också som att han passar i en OS-trupp på så vis att han är van att spela en andra, tredje kedja i Minnesota. Och leverera så pass mycket poäng i den rollen. Kollar vi på poängligan här, framförallt var han helt början av säsongen kanske, men han har varit bra totalt sett den här säsongen får man säga. Och kollar man på svenska poängligan NHL så ligger han 10 just nu. Räknar man bara 5-5 poäng eftersom han inte spelar så mycket powerplay så är han 8. Och räknar man poäng per 60, alltså sett till speltid, då har han plötsligt 4 i svenska poängligan. Så att han är ju liksom perfekt att producera och bidra som i en secondary scoring-roll liksom, som han kommer få förmodligen.
Ja, men han har ju varit, det ska vi erkänna också, sen början av januari när beskedet kom att han inte var ute, så har han varit lite svalare vad gäller poängproduktion.
Och lite skadad också.
Ja, dessutom det.
Ja.
Men tillbaks nu, och ja, de hade en fin match mot Chicago igår. De hamnade i 3-0 underläge, 0-3 underläge, men vände och vann 4-3. Ja.
Just det.
Joel Eriksson Ek som är tillbaka. Så vi har ju många som har varit skadade, men som dessbättre verkar vara på väg tillbaka nu. Och Joel Eriksson Ek har ju spelat några matcher nu.
Ja.
Och ser riktigt jävla bra ut. Men det sa Marcus när jag pratade med honom efteråt. Ja, men Joel Eriksson Ek är alltid i bra form. jag tror aldrig jag har sett honom göra en dålig match. Så.
Nej, just det. Mr. Försäsong eller vad han kallas där i Minnesota, för att han alltid kommer i absolut topptrim redan på försäsongen, och så är han alltid bra varje match från omgång 1 till slutspel.
Ja, vidrig att spela mot, sa Marcus, underbar att spela med.
Ja, just det, som han har röstats fram till ett av NHL's most punchable face också.
Ja, det gillar du.
Det tycker jag är kul att säga. Ja.
Men sen är ju även det kommer ju positiva signaler om Landeskog nu också. Han har börjat träna lite igen. Det är ju kämpigt med, om det nu är då, revben. Det är inte lätt att spela hockey och tacklas med känsliga revben.
Nej, precis. Men åtminstone positivt att dels i helgen kom det ju liksom rapporter om att han tränade för sig själv och åkte skridskor där. Och nu dessutom att han tränar med laget igen. Och ser ganska bra ut dessutom. Rätt obehindrad, vad man själv kan se i alla fall. Liksom.
Och, bra läkkött i Landeskog.
Ja, och Bednar, tränaren, säger ju också att han är... Han håller dörren öppen för att han kanske till och med hinner göra en match innan OS i Colorado. Och att de är tydliga med Colorado att Landeskog har den statusen i klubben att vill han spela OS trots den här skadeproblematiken, ja, det är klart han ska få göra det. Det är hans dröm. Vi kommer inte stoppa honom.
Nej, det är klart. Och Erik Karlsson har ju redan återvänt och ser bra ut. Och så är väl Hedman på gång nu också då. Tampa har ju sin utomhusmatch till helgen.
Ja, precis.
Och då vill han gärna vara med.
Exakt. Precis, så utanför rinken liksom, i den här ytan mellan rink och publik, där kommer man kunna gå till Hedman's Reef. Det ska vara liksom en skattkarta. En sån här pirattema över hela matchen, eftersom det är lite klassiskt för Tampa och Gasparilla Week som det är här. Då ska det vara Cooper's Cliff och Kucherov's Cove och Hedman's Reef.
Ja, den såg faktiskt helt otroligt ut. Den skiss man såg av hur arenan ska se ut.
Ja, det är coolt faktiskt. Och ja, jag tror nog inte att Hedman kommer spela den matchen ändå, men det verkar som att OS-hoppet i allra högsta grad lever i alla fall.
Och vad har vi med det? Det är Nylander då. Honom ska vi återkomma till.
Ja, prata han har varit i Europa trots att han inte spelar.
Ja. Men det finns ju en synvinkel till på den här uttagningen av ersättarna då, och det är att det åter är många förvånade över att Mattias Ekholm blir ratad av Hallam.
Ja, just det.
Eller Hallam. för Mattias, jag får ju säga, jag tycker att han känns som en mer naturlig ersättare för Brodin. För att Brodin, Forsling och Ekholm, det tycker jag är våra bästa defensiva backar i NHL. Och Mattias har efter en rostig start som hela laget hade varit strålande på slutet. Nu är ju det ingen statistik som används så frekvent nu för tiden, men han har fantastisk plus minus.
Ja.
Han och Bouchard, backpartnern som ju också är ratad av Kanada,
ja,
har ju briljerat på slutet.
Ja, precis. Alltså, de hade inte, om man kollar på plus minus under hösten, så var det inte lika imponerande. Men hela Edmonton har ju som sagt vänt det här. Och framförallt är det väl det, ja, det är ju McDavid som öser in poäng. Men det backparet, det är väl bäst i ligan och har varit så nu i en och en halv månad ungefär. Ja. Det var ju inne lite på redan förra veckan, men det har ju verkligen accentuerats sen dess. Och så kommer då dessutom ett varsitt hattrick av båda två, ja, de senaste dagarna. Först av Bouchard och sen av Ekholm. Och det har aldrig hänt i NHLs historia att ett NHL-lag har fått två raka backhattricks.
Nej, samma backpar dessutom.
Ja, precis.
Ja, väldigt, väldigt kufiskt. Nu är det ju dock inte det. Det tror jag inte förändrade bilden så mycket, för de skulle inte ha tagit ut Mattias som målskytt.
Nej, precis.
Men jag tycker ju också att han är den klart hårdaste och tuffaste och mest otrevliga av svenska backar i ligan.
Ja.
Och där tror jag också det försvinner en dimension. Men det går inte att komma till någon annan slutsats än att de helt enkelt, alltså jag tror inte det är personligt att de tycker illa om Mattias som person. Det går inte.
Nej.
Han efter, men de gillar honom uppenbarligen inte som hockeyspelare.
Ja, jag har svårt att förstå det. Nu drar jag parallell långt bak i tiden. Det har hunnit spela mycket hockey sedan dess. Men man kommer ihåg till exempel när Barry Trotz kastade honom under bussen tidigt i karriären och sa att han var terrible och inte platsade NHL. Liksom. Ekholm som är en sån reko, genuin person och människa och så duktig och stabil hockeyback. Och så blir det ändå, så ska han ändå liksom inte vara med i en OS-trupp och bli kallad såna grejer av en sån defensivt skicklig coach som Barry Trotz. Det är något märkligt med det, tycker jag.
Ja, men det har ju inte Tre Kronor-ledningen.
Nej, och
jag tror inte de är så småsinta så de har något, att det har det här med att göra med att det var någon slags konflikt efter Four Nations.
Mm.
Jag tror inte, det kan inte, det, så tror jag inte det är.
Utan
det är mer att de inte tycker om honom som hockeyspelare.
Det är nog med Hallams spelsystem.
Liksom. Ja, men ja, det förvånar mig ändå.
Precis, och så bra som han har varit nu en längre tid. Det är ju 2 månader, backar man tillbaks 2 månader. Så är ju Edmonton verkligen vänt på den här säsongen. Alltså de började hösten fram till Thanksgiving med att släppa in flest mål i hela NHL. Liksom 5-6 poäng utanför slutspelet tag. Mm. Till att nu tagit topp 5 antal poäng i ligan, Colorado-tempo nästan, sen de senaste 2 månaderna. Göra flest mål i hela NHL och släppa in 8:e minst. Och som sagt, det här backparet då som är plus 20, Bouchard och Ekholm, och öser in poäng. Och Bouchard är den som har gjort mest poäng av alla backar. 10 mer än Makar till exempel. Sen Thanksgiving. Så att det är ju liksom, de är ju stekheta verkligen.
Ja. Ja, så det där är lite förbryllande, men nu är det ju som det är då.
Ja, och klart, Lindholm är ingen dålig backhand heller, som jag är inne på.
Nej, absolut. Det är inte så att det är några skandaler som man vill ut och göra riot.
Nej, precis.
Bara lite anmärkningsvärt.
Ja. Ja.
Men man kan ju titta övrigt och vilka är det som är heta av dem vi har. Truppen, vi har ju pratat om några stycken nu. Men en back som ju också är fantastisk het och som också slog till med ett hattrick plus 2 assist så sent som igår kväll. Det är Rasmus Dahlin. Han spelar sitt livshockey nu.
Ja, alltså i detta Buffalo som bara fortsätter att ånga på och vinna match efter match. Och nu är det inte bara att de har klättrat över slutspelsträcket. Nu börjar de ju titta uppåt i tabellen till och med. De är ju ett topp 5-6 lag i hela NHL faktiskt.
Ja.
Helt otroligt. Och ja, Dahlin anför ju verkligen den där backsidan. Det är ju de 2 första backparen där som spelar i princip 50 minuter av matcherna.
5 poäng mot Toronto borta, det är snacka om statement.
Ja.
Jag såg dem ju live mot Islanders i helgen.
Ja.
Det var ingen kanonmatch, men de vann ju med, vad var det,
5-0.
5-0 till och med. Mm. Och pratade med Rasmus efteråt och då tyckte han att första halvan av matchen var sådär, att de var lite för slarviga.
Ja.
Men att en stor skillnad mot tidigare är att de kan helt enkelt stänga matchen när det behövs nu. Det har de ju aldrig kunnat förut.
Nej.
De har mogna om liksom management av matchsituationer.
Det är en enorm skillnad mot Buffalo tidigare. Ja. Den var oerhört bräckliga och de kunde ganska ofta visa upp en högsta nivå liksom, som var imponerande, men extremt ojämna, men nu har det gått lång tid. Alltså, ja. Precis som Edmonton, ungefär sen Thanksgiving. Ja, sen till och med innan GM-bytet där i december. Som de har blivit mycket stabilare. En enkel förklaring kan ju vara att de har varit relativt skadefria för en gångs skull. Det är mycket som spelar in i den här att Buffalo har lyft sig, men faktum är att under hösten så hade de mycket skador. Fram till Thanksgiving som jag tjatar om, då var det bara 7 spelare som hade spelat alla matcher. Sen har de fått tillbaka väldigt många från skador. Det var ju Dahlin, jag tog ju personlig timeout till exempel. Han har haft det väldigt tufft privat, onekligen den här säsongen. Nu var ju hemma i Sverige ett tag där. Men nu under vintern har de varit relativt skadefria. Och då visar ju det här Buffalo-laget vilken kapacitet de har. Och sen har det kommit självförtroende och så har det blivit en snöbollseffekt positivt för en gångs skull.
Ja, det är ju ändå den stora skillnaden. För att även tidigare när de har haft skador eller inte skador så har de ju varit som haft så långa perioder när de inte har vetat vad de ska göra. Eller hur de ska göra. Nu har hela laget och inte minst Rasmussen en enorm pondus och auktoritet där ute. Det känns när man ser dem som det här är ett riktigt hockeylag som sätter sig i respekt på alla sätt och vis.
Ja.
Och Rasmus själv, alltså, ser honom på isen. Jag har ju bara kallat honom tuppen. Han är tuppen på blålinjen.
Ja,
just pondus är ordet jag återkommer till. Och dessutom var det då, jag pratade med honom efteråt när han sa att, jag pratade lite OS om hur han sa att jag försöker fokusera på det vi ska göra nu och sen åker vi sen. Men jag har inte, det var ju citat, jag tror aldrig jag varit så peppad inför någonting i livet som inför det här OS.
Ja, nej alltså, och i OS-beamen då som kommer ut under torsdagen här, våran, som jag jobbar med senaste veckorna här, som kommer att ha 25-30 sidor hockey i den, inklusive allt annat som pågår i OS då, så fick jag uppgiften att sätta plusbetyg på alla spelare i hela OS. Det var inte helt lätt. Men det var en i Sverige som fick 5+. Jag ville vara ganska restriktiv med 5+. Bara 15 stycken OS-spelare fick det. En i Sverige. Och det var Rasmus Dahlin.
Ja.
Så jag tycker alltså att han är vår bästa spelare.
Ja, men just nu är det så. Det är han.
Mm.
Det är han, absolut. Och det är ju särskilt imponerande som du säger med tanke på de problem eller de hemskheterna han behövt gå igenom på sidan av isen. Vi visste ju sen tidigare att flickvännen har tvingats till hjärttransplantation i somras. Ja. Men häromdagen la ju hon ut på Instagram också att de i samband med det förlorade ett barn också då, som de väntade på.
Ja.
Det är ju obegripligt hur han har orkat och klara det här. Men han säger själv att det är tack vare sina bröder i laget. Att han vill inte kunna klara det, utan de har ett fantastiskt sammanhållning verkar de ha också.
Ja, precis. Det är ju slående också att den kemin som har uppstått i den truppen, att de verkligen trivs och vill spela för varandra.
Ja,
och jag vet att Mattias Samuelsson, hans väldigt lyckade backpartner just nu, han skulle man nästan vilja göra svensk med i OS-truppen, för det där backparet är så bra. Men Kjells son är ju amerikan.
Ja.
Tyvärr. Och han, efter den här senaste Toronto-segen då, imponerande, så sa han att han är helt häpnad över hur bra Dahlin är just nu, speciellt sett till rådande förutsättningarna för honom privat. Att han är liksom en otrolig människa, sa han. Inte bara spelare, utan perfect human being.
Ja, jag tror det. Han är ju ganska privat visar vi media då till exempel. Men också när man pratar med honom så märker man ju att det är en väldigt bright snubbe. Liksom. Både med intelligent och med väldigt stark integritet och karaktär. Och jag tror väldigt rolig också. Jag tror han har en väldigt bra humor.
Ja, känns lite finurlig.
Ja, precis. Fyndig. Han är nog fantastisk att ha i ett lag. Själv också liksom.
Ja. Och alltså målen, det var inga typiska backmål, utan han var framme som rena Tom Wilson och styrde in en kasse.
Ja, det var annorlunda mål för Rasmus.
Ja, precis. Och en av assisterna var ju att han la en lobbpass. Alltså en sån fotbollskross.
Ja, just det.
Över hela isen till Jack Quinn var det väl som kom mer eller mindre fri då. Så att det visar på hans spännvidd hockey-IQ-mässigt. Alla prestationer han gjorde i den matchen.
Men sen är det en tillspel här i det laget jag vill nämna som när man ser dem live är också sån här aha-upplevelse, att man märker en spelare som verkligen syns varje bytande innan man känner att man märker honom, och det är ju Tage Thompson då, eller Tage Thompson.
Ja.
Han är ju en av ligans hetaste forwards nu, och vilken urkraft han är.
Ja, han är ju så speciell med tanke på att han är så enormt lång.
Ja.
Och har sån enorm räckvidd.
Jo, på det sättet har han ju alltid synts, men ja. nu märks det liksom hockeymässigt att han är en klassisk power forward som någon sa på TV igår, förmodligen en av de svåraste forwardsarna i ligan att försvara mot.
Ja,
för att han är både så stor och så extremt rörlig och liksom aggressiv, och han vet helt enkelt vad han ska vara.
Ja, för samtidigt som han är power forward tack vare sin storlek och sin kraft liksom, så är han typ som en 80-spelare när det kommer till skridskoåkning, teknik. Alltså han är ju en snitsig spelare också. Trots, ja. Och det ser man aldrig nästan med 2-metersmonster att de har den tekniken också.
Nej.
Så att, ja. Det är häftigt att se.
Ja, och därmed kommer vi väl in på, vi pratade lite om att vi skulle dissekera den östra tabellen där med att det har utkristalliserats lite mer nu.
Ja.
Med att ett antal lag som vi såg som poplag i höstas faktiskt har inte hängt av, men skaffa ordentligt avstånd till de som jagar.
Ja, precis.
Och det gäller ju framförallt, jag skulle hävda att det handlar om lagen Detroit, Buffalo, Pittsburgh, Montreal och Boston.
Mm.
Möjligen Islanders också. De enda helt som är där man var säker på skulle vara med i toppen är Tampa och Carolina.
Ja, ja det är, tänk om jag hade suttit och sagt det här i previewn i september och oktober där. Att det skulle se ut så här inför OS-uppehållet liksom.
Nej.
Det är väldigt oväntat ändå. Och nu är det alltså så, om man ser New York Islanders i Metro, eller lite svagare division får vi ändå säga.
Avsevärt svagare.
Ja, där är det ju lite närmare mellan lagen. Men om vi ändå ser till wildcard, det är två Atlantic-lag på wildcard-platserna just nu. På 65 poäng. De har alltså 6 poäng ner till understrecket.
Ja.
Så det har ju skiktat sig som du säger.
Ja, 6 poäng ner till Florida på närmaste platsen under wildcard, men sen är det 7 poäng till Philadelphia och Toronto och Washington och till och med 9 poäng ner till New Jersey, som ju väl får betraktas som det stora fiaskot här.
Ja, precis, alltså, och även Rangers som vi redan pratat så mycket om den här säsongen, de har ju gett
upp.
Men de hade ju såklart högre ambitioner, men det är ju lite speciellt att Florida,
de har 15 poäng upp.
Ja, de är ju helt borta nu. Men Florida, Toronto, Washington, New Jersey, de såg ju sig som givna slutspelslag inför den här säsongen. Till och med mer än så att gå för själva Stanley Cup. Men de har alltså poäng att äta kapp nu för huvudtaget ta sig till slutspel.
Ja, det kommer inte alla att klara. För det bygger på att de här andra lagen framför ska säcka ihop också. Och det finns väldigt lite som tyder på det. Den typen av uttalande kan man ju få äta upp. Men jag tycker att alla de här som har brutit hierarkin, liksom, den mångåriga hierarkin i öst, känns sönderbruten nu av Detroit och Buffalo och Pittsburgh och Montreal och Boston. Jag tycker de ser så, de övertygar varje gång man ser det, är inga flukes liksom, att det har gått så här.
Nej, och nu har vi kommit långt in på säsongen. Alltså snart 2/3 nästan.
Ja.
Och det är liksom fortfarande bra trender. Jag menar, Pittsburgh radar upp 4 raka segrar nu.
På bortaplan, det var en roadtrip långt i väst mot svåra lag. De vinner samtliga 4 matcher.
Ja, precis. Och Detroit tycker jag är riktigt bra just nu. Det finns mycket att berömma där. Men bara en sån sak som målvaktsspelet. Att John Gibson, som vi hackade lite på i höstas, han har gått och blivit en av NHLs bästa målvakter här nu. Han har ju knappt förlorat här på 2 månader.
Nej, och det är lika med dem. Alltså det som har varit liksom i flera år har känts som ett lite avigt framtidsprojekt. Det har blivit ett riktigt lag där också. Todd McClellan, han har ju klagat mycket tidigare på att de här killarna, unga killarna, inte förstår hur man, just det här med game management.
Ja.
Hur man gör i olika situationer när man har ledning, när man ligger under, det är jämnt.
Mm.
De har fattat mer av det. Liksom. De har mognat enormt som lag.
Ja.
Och på samma gång som de unga stjärnorna liksom har tagit stora kliv framåt och blivit ännu vassare, så känns det också som de har mycket, mycket bättre bottom six på forwardsidan till exempel.
Ja. Ja, precis. De har inga uppenbara svagheter längre i line-upen. Liksom.
Och du är Simon Edlund som skadad då. Det är värt att kommentera vad gäller ersättaret. Jo, om han hade varit frisk hade han nog också haft bra chans att ersätta Brodin.
Ja.
Men han är ju borta till efter OS. Men det har vi pratat om förut. Backparet han och Moritz Seider bildar är ju ett av ligans bästa.
Ja, alltså i deras december där, då var de nog det bästa backparet i hela ligan faktiskt.
Ja.
Så att det är på den nivån faktiskt. Så att Detroit, nu har det hänt. Nu är de topplaget de har strävat efter att bli.
Där har vi också en stjärna i, som verkar vara i formidabel form, och det är Lucas Raymond. Han är riktigt bra. Ja. Honom såg man väl i första hand som liksom sniper och målskytt, men nu är han ju lika mycket, om inte ännu mer, playmaker.
Ja, absolut. Och han är ju en av NHL, skulle jag vilja påstå, bästa powerplay-spelare. Så han måste verkligen få en nyckelroll där i Sam Hallams bygge i Tre Kronor. Han är otrolig på att styra där. Och som sagt, verkligen en playmaker, men han fortfarande har ju ett otroligt snärtigt skott också. Han har visat nyligen också. Han kan bara åka in och plötsligt sitter på knäkrysset. Så att han har många verktyg, den killen.
Så, samma sak med dem då som med Buffalo. Man har svårt att se att det skulle liksom falla ihop. Förra åren har man inte vågat tro när de här två lagarna har haft sekvenser när det har gått bra. Men nu har det varit hela säsongen. Och jag, som sagt, det kan man få äta upp. Men det känns inte som någon av dem kommer att trampa igenom.
Nej, och speciellt inte i skenet av vilka som i så fall ska klättra förbi. För att där tycker jag där går det liksom inte åt rätt håll. Jag har trott hela tiden, men Toronto kommer ju varje gång. Washington tror jag liksom mycket på. New Jersey, de har ju visat två höstar i rad vilken högsta nivå de besitter. Men ja, om vi tar New Jersey, nu när Jack Hughes faktiskt spelar 18 matcher sedan den där skadan, så har det inte hänt någonting ändå. Så att de är kanske inte tillräckligt bra helt enkelt. Det är väl Florida som jag faktiskt ändå tror kommer på något sätt lösa det till slut. Men jag tror inte på Toronto, jag tror inte på Washington eller New Jersey heller faktiskt.
Nej, vi kommer till dem som har misslyckats. Pittsburgh, de trodde man ju hade tappat det i december då. För de hade dåligt december efter en överraskande stark start.
8 raka torsk där i december då.
Ja, men de har ju liksom vänt på det igen. Och det är ju en styrka, för när det väl börjar gå ut för lag som kanske inte har bästa självförtroendet, då brukar det vara kört. Liksom. Men de har definitivt hittat tillbaks till vägvinnande hockey. Och lika där är det ju då att visst, deras stjärnor, de namnkunniga, är ju bra. Liksom. Malkin har till exempel varit riktigt, riktigt bra på slutet.
Ja.
Men även där är det ju liksom djupare ner i truppen som imponerar mest. Namn som man inte alls hade reflekterat så mycket över innan säsongen är ju liksom otroligt värdefulla.
Ja, men Justin Brasseau. Eller Anthony Manta som man har glömt bort. Han har varit skadad i princip hela förra säsongen. Ja. Och så plockar Dubas upp honom, och så är han jättebra.
Och en Witherspoon eller vad han heter som bildar första backpar med Erik.
Jättebra. Och jag är också väldigt bra för Pittsburgh att de får fram en sån här talang helt plötsligt. Men Ben Kindle, rookien, tredje centern, som jag var jätteimponerad av faktiskt i Globen också. Inte för att han gjorde så mycket poäng då, och gjorde till och med något misstag han fick höra efteråt. Men jag tycker man såg i spelet att där har de en riktigt bra talang. Och det som är häftigt med honom är att de tog ju han i första rundan i sommarens draft, som typ var 11 eller 12 de draftade. Och då var ju han en reach. Det var liksom ingen som hade trott att han skulle gå så högt.
Nej.
Utan han rankades 25 typ. Och så gick han redan där. Och det är ju väldigt sällan att någon som går draftas 12 går rätt in i NHL. Utan han kanske debuterar först 1 eller 2 eller 3 år senare. Men han har gått rätt in i NHL som en reach. En sån som inte ens skulle gå topp 12. Och leverera på den här nivån är liksom opetbar.
Ja. Bara 18 år.
Ja.
Och häromdagen, han kommer från Vancouver.
Ja.
Och när han var där gjorde han 2 mål. Med 150 familjemedlemmar och vänner på läktaren.
Ja, det är någonting det.
Ett riktigt fint. Men jag tror att det är helt enkelt så att man får lov att ge coachen Dan Muse och hans stab väldigt mycket cred för det här. Det var ju ett genidrag uppenbart av Kyle Kubas att anställa honom.
Ja, Dubas.
Dubas, inte Kuba. Ja. Titta, jag är trött.
Ja, precis.
Jag ska Kubalik.
Kubalik, ja just det. Det är snart
och
i OS.
Filip Kubas.
Ja, just det. Filip Kuba, det är min gammal favoritback i Tampan.
Ja, förlåt.
Apropå Dubas, alltså en trade han gjorde här i december som vi mest pratade om ur ett Edmonton-perspektiv, det var ju att Edmonton till slut gjorde sig av med Stuart Skinner och hoppades på Tristan Jarry istället, som mest varit skadad sedan dess, medan Stuart Skinner nu här efter årsskiftet framförallt har varit John Gibson bra. Alltså han har ju, han släppt in 13 mål de senaste 8 matcherna. Det är inte mycket.
Ja. Nej, ja, det är speciellt. Ja. Och sen har vi Islanders då, som ju, de är också, de är, framförallt är det bästa laget här i stan, by a country mile. De är ju överlägsna Rangers och Devils. Och nu har de då dubbelmöte med back-to-back med Rangers på Long Island ikväll och Garden imorgon. Och där kan ju bli en Islanders mycket minnesvärd januari-triumf.
Ja.
Har en känsla av.
Ja.
Och ja, vi har pratat mycket om dem. Det är, Patrick Roy gör ett kanonjobb med dem. De verkar också ha fantastisk sammanhållning och är liksom ett riktigt lag. Men vet du vad jag framförallt tror att de kan ha nytta av efter OS? Är att de har bara en OS-spelare och det är Bo Horvat.
Just det.
Resten av laget kommer få vila och återhämta sig här i februari. Medan alla konkurrenter kommer komma hem med kanske skadade spelare och så småningom slitna spelare.
Ja, jag har tänkt på det som en faktor också. Och Islanders i det här täta racet, det måste ju vara en fördel. Ja. Att de bara skickar en spelare till OS, alltså. Det har du helt rätt i.
Ja, de andra, vissa har ju hur många som är. Jag tror Tampa har, hur många har de? 8,
ja.
9?
Ja, precis. Vi har väl mest, tror jag.
Ja, vi ja, säger
ja, så är det. Ja.
Men även de andra har, det där kan få bli utslagsgivande. Hur många
Florida har ju väldigt många till exempel.
Ja.
Som redan är slitna.
Precis. Ja, så det blir intressant att se hur den faktorn spelar in. Ja. Islanders har ju dessutom de senaste dagarna varit aktiva på trademarknaden här. På den lokala trademarknaden får man säga.
Ja, det var oväntat alltså. De går och tradar med värsta rivalen Rangers, apropå Rangers då, för första gången på 15 år. Och så gör de en trade, ja, de slår till med Devils också när de ändå är i farten.
Ja, de tradar till sig Carson Soucy, backen från Rangers. Och det var ju första steget för Rangers i deras förmodade fire sale här då.
Ja.
De monterar ner laget mer eller mindre. Och det var som du säger, det är första gången sedan 2010 som de har en affär. Dessförinnan hade de inte gjort någon sedan 1972. Så det är inte två, det är två rivaler som ogärna har med varandra att göra helt enkelt.
Ja, jag undrar lite om det är Matthew Darch här som gammal Tampa assisterande genom människor då, som utnyttjar sina gamla kontakter. Det var ju en gång i tiden som Tampa kallades för Ranger South.
Mm.
Det var det visserligen en annan Rangers-ledning han förhandlade med, men han har varit van att involverad i Rangers-förhandlingar i alla fall på sin Tampa-tid. Och vi kommer till Devils-traden också, där han alltså bytte till sig André Palat, apropå Tampa-koppling. Så jag undrar om det är Darts Tampa-koppling som spelar in i de här två separata traden.
Ja, de får in Palat också mot vad heter han?
Maxim Tsyplakov.
Ja, och två draftval. Och Palat har inte haft någon bra säsong med Devils, men jag såg att med lagkamraterna var devastated över att han var tradad. Hischier sa att vi älskar Pally här. Han har betytt otroligt mycket och lärt oss så väldigt mycket.
Mm.
Och det kan jag tänka mig. Han är ju mästare med Tampa.
Ja, precis. Så gammal Ekeli favorit onekligen.
Ja, verkligen. Så nu får du börja hålla lite mer på Islanders. Det kanske kan bli ett lyft för honom. Och jag såg att Patrick Roy var extremt nöjd. Han säger vi är ett bättre lag nu än vad vi var igår.
Ja, alltså när han var som bäst i alla fall under en lång period i Tampa, då var ju han en sån där spelare som lyfte sin omgivning. Att skulle man få igång en kedja, då sätter vi Palat där. Då kommer de andra två kedjekamraterna att höja sig. Ja. Sen har han ju inte senaste åren alls producerat på samma nivå. Han har ju tappat sin offensiva touch. Bara 4 mål den här säsongen, trots att han har spelat mest med Hischier och Hughes. Man måste ju kräva mer av en winger då, speciellt när han har den lönen. Så jag var lite förvånad faktiskt att New Jersey kunde göra sig av med hans lön så lätt. Men Islanders värderar uppenbarligen hans rutin.
Ja. Ja, sen har vi Montreal och Boston då, som också är på slutspel. Och ja, Montreal hade jag högt redan från början. Jag tycker ändå det är imponerande hur de, framförallt imponerar de ju med, så fort det blir övertid eller straffar så vinner de nästan jämnt.
Ja, då är det Cole Caulfield.
Ja, igår var det Evans, men det är ofta Cole Caulfield.
Mm.
Och det är ju såklart en väldigt bra egenskap att ha, att man kan döda matchen när det verkligen behövs.
Ja. Ja, nej, Montreal, de blir ett spännande lag tycker jag att följa inför deadline också, för För de känns ändå väldigt, inte bara att de ligger där de ligger i tabellen, men att av de här lagen vi pratar om nu, poplagen som faktiskt är ute och stannar i toppen nu, så känns de kanske mest längst fram ändå. Alltså mest väntat att de ska vara här nu.
Ja, de var ju med i fjol.
Ja.
I slutspel och fick ovärderlig erfarenhet. Det blir ju intressant att se om nu Detroit och Buffalo går till slutspel. De flesta i de lagen har inte spelat några playoff-matcher förut.
Nej.
Och det brukar ta lite tid att lära sig vinna på våren.
Ja, Montreal gjorde ändå en ganska bra audition, får man säga, där mot Washington förra året. Okay. Ja. Och så, som sagt, inför deadline här så är jag lite spänd på också om de faktiskt agerar lite grann och tradar till sig lite etablerade spelare. Jag tycker att de har kommit så långt nu att de skulle kunna börja agera, göra på det viset. Jag kommer ha ett förslag senare, kan jag säga.
Ja. Mm. Ja, och så Boston då, som ja, jag tycker de imponerar också. De åkte på en oväntad förlust här mot Rangers i måndags.
Ja, de var kanske för mycket underskattning efter 10-2 senast.
Ja, men sen var det back-to-back igår då, under väldigt speciella förhållanden mot Nashville. Det var Hampus Lindholm som berättade efteråt att efter Rangers-matchen då, så kunde de inte som brukligt åka hem på natten. Nej. Det gick inte att flyga. Planet som de skulle flyga med var kvar i Boston. Ja. Så de fick sova över. Sen tog de buss hem igår och höll på att missa sin hemmamatch. Det hade varit oväntat.
Oj, oj, oj. Ja, det är speciellt. Det är inte många NHL-spelare som är vana att åka buss längre.
Nej, han sa det. Det här känns som att vara tillbaka med Rögle i Allsvenskan.
Ja, just det.
Men går då ändå ut och slår Nashville till slut på övertid. Ganska desperat Nashville som ju jagar i väst då.
Ja, de är riktigt. De har alltså bara tappat poäng en gång de senaste 10 matcherna.
Ja, det är otroligt. Och även de får väldigt bra målvaktsspel av både Swayman och inte minst Jonas Korpisal.
Ja, som jag har hackat lite på. Ett tag under säsongen där så anklagade jag Boston för att ha överpresterat sett i sin underliggande statistik. Mm. Ganska kraftigt, och att det framförallt handlar om att Swayman var Swayman igen och riktigt, riktigt bra i kassen, och Korpisalo inte riktigt på den nivån, men nu har ju faktiskt Korpisalo varit riktigt bra också, och de har lyft sina underliggande siffror, vill jag säga också. Så jag trodde att Boston skulle sjunka, tvärtom har de stabiliserat sig, spelar bättre nu också och har fortfarande bra målvaktsspel från båda.
Mm.
Så att det går åt rätt håll snarare än fel håll, som jag var inne på att det skulle göra.
Ja, exakt kan man säga. Och sen har vi dem under strecket då. Du nämnde Florida, och ja, man tror ju det, att ju fler som kommer tillbaka, så Marchand har kommit igång igen, Matthew Tkachuk är med.
Men det är också lätt att säga så här, men det kommer vända nu till slut när Matthew Tkachuk är tillbaka efter att missa hela. Jag menar, det är en förklaring till att det inte har gått så bra, men det är ju en kanonspelare att få in i laget igen. Men det är inte så lätt heller att bara liksom komma in i NHL-tempot igen för honom. Alltså han har inte gjort några mål på de här 5 matcherna han har spelat, och inte riktigt sett så bra ut som han kan göra. Så att, och sen ska han också spela OS liksom. Så att det kanske inte blir riktigt det lyftet som han har förväntat sig.
Nej, och sen är det på någons bekostnad de ska tas tillbaka också, och det är inte så lätt att se. Nej. Alla de här vi har hyllat nu. Ja. Vi ser ju ingen av de här lagen som känns svaga.
Ja. En sak som jag tycker är lite konstigt med Florida i alla fall, jag har ju pratat mycket om att de har haft ett ganska fördelaktigt schema 2025 halvan av säsongen, väldigt mycket hemmamatcher, tog inte riktigt vara på det. Nu är det mest bortamatcher här resten av säsongen. Jag har ju pratat om att de har 3 långa roadtrips kvar till exempel, och bara som mest 2 raka hemmamatcher, tror jag, kvar den här säsongen. Men just nu är de mycket bättre borta. 3 raka bortasegrar nyligen, sen kommer de hem, förlorar mot Utah i senaste hemmamatchen innan dess, förlorar hemma mot San Jose. Det är lite konstigt det där faktiskt. De är lite besynliga, tycker jag, Florida.
Ja, ja, men det kostar ju att spela så mycket som de har gjort senaste åren. Det har vi pratat mycket om.
Ja, ja. Men, ja, men sen bakom där då...
Flyers har ju också hört de här poplagen, men det känns som att de börjar svaja lite mer där nu. De är lite ojämna.
Ja, jag kommer ihåg att vi hyllade dem lite grann i kanske första avsnittet här 2026, när Flyers var uppe på slutspelsplats. Men så har de ju haft lite tunga skador de åkt på, och så var de ju oroliga själva då och sa att säsongen kanske avgörs här i januari när vi spelar match mer än varannan dag. Mm. Så kondenserat som det är just nu. Och så har de den här skadeproblematiken också. Och det har ju tagit ut sin rätt lite grann på Flyers. De har ju verkligen tappat här i januari.
Ja.
Förmodligen mycket på grund av skadeproblematiken.
Ja, bland annat är ju målvakten, vad heter han?
Vladar.
Vladar. Och visserligen, Samuel Ersson har haft lite svajig säsong, men några bra matcher har han verkligen gjort här på slutet. Mm. Han var till exempel strålande borta mot Colorado.
Ja, det är inte den lättaste arenan att komma till och storspela i.
Nej. Mm. Men ja, lite för ojämnt är det där.
Ja, precis.
Och sen har vi Toronto då, som ja, det kändes som att vara på väg tillbaka när Matthews varit het igen. Mm. Men nu har det inte sett bra ut på ett tag. De har 5 raka förluster.
Ja, precis. Och det är ju mest hemmamatcher. Det är väl 5 raka hemmatorsk, tror jag, till och med.
Ja, ja.
Så det var nu det skulle lyfta med det här hemmasviten, så att säga. Och så blev det precis tvärtom.
Mm.
Jag såg Steve Simmons, den lite kontroversiella krönikören där. Han brukar ha ganska starka åsikter. Han förklarade att säsongen är död för Toronto.
Ja.
Så illa tyckte han det var här mot Buffalo, ur Toronto-perspektiv då. Han skrev inte så mycket om Dahlin precis, utan han fokuserade förstås på Toronto. Han hade en lite rolig mening där om att han tycker att Torontos säsong är som... har varit lite som Craig Berubis ansikte ser ut just nu. För det har du sett.
Ja, han ser ut som Frankenstein. Han
ja.
Han råkade ut för en olycka på gymmet. Han måste ha tappat tyngder i huvudet.
Ja,
han
precis. Har
ett jättestort hemskt ärr på flinten. Och sen håller han på att få 2 blåtiror också.
Ja, han har inte exakt velat berätta vad som hände där på gymmet. Så att Steve Simmons skrev att säsongen för Toronto har så varit som hans ansikte. Det är not pretty and hard to understand.
Ja, de saknar en Nylander då, som är så frustrerad som han sitter på läktaren och ger långfingret och tv-kameran. Det har ju varit en snack i som senaste dygnen också då, att under match mot ja, det var nog mot Colorado. Ja,
ja, det var Colorado var det i helgen. Ja. Mm.
Han är ju skadad och tv-kameran riktades upp mot logen där skadade och petade spelare satt, och han sträckte fingret mot kameran, och det blev väldigt kontrovers i Toronto. Lite överdrivet kan man, jag tycker.
Ja, det var väl barnsligt gjort av Nylander, men det drogs väldiga slutsatser kring det.
Ja. Han log ju när han gjorde det, var ju menat som ett skämt.
Precis.
Men han får böta $5,000. Inte för att det är så mycket pengar för honom, men dyrt, dyrt pojksträck.
Ja. Ja, och så har det nu, i och med att det går så som det är dåligt som det gör för Toronto just nu och dra sådana växlar av det ju, som det gör i en sån stad, så har det varit mycket snack nu liksom, speciellt från lite mer old school-tänkande personer som är mer gillar Lamoriello-hållet. Då klagas det också på Nylanders outfit och på att alla spelare som satt där på läktarna har skägg och att... ingen kommer i kostym längre till matcherna och det är ingen ordning och reda och Matthews nobbar media och så vidare, och att det är liksom ingen pli på det här laget, de pekar fuck you liksom. Det Lamoriello, kom tillbaka och styr upp det här pojkgänget.
Ja, det kanske man men det tycker jag är att leta problem.
Ja, man kan nog hitta liknande outfits i topplag också, och där pratas det inte om det.
Nej, exakt. Exakt, mycket klok synpunkt. Ja, sen är det Washington och New Jersey då. Washington är en besvikelse som kändes som de gick in i en ny dimension förra säsongen, men har inte lyckats upprätthålla den standarden.
Nej, jag är besviken på Washington. Jag har ju trott på dem den här säsongen, och även några veckor sedan när vi pratade om Washington så tänkte jag att lyftet ska komma, men nu tycker jag nästan att de är inne i sin sämsta period på hela säsongen alltså. Nu har de förlorat väldigt mycket här på slutet. Och här senaste var det ju 5-1 torsk mot Seattle, som inte är något superlag och som inte brukar ösa in mål. Men mot Washington så är det inga problem att göra mål just nu. Inte ens Logan Thompson är faktiskt speciellt bra heller just nu. Så det är väldigt många som är formsvaga i det här laget.
Ja, vad beror det på då?
Jag vet inte. Spencer Carberry som vi har hyllat så mycket och som vann Jack Adams i fjol, han var väldigt frustrerad efter den där 5-1 torsken och tyckte framförallt då inställningen, att det är helt oacceptabelt att de blev utspelade i every facet of the game.
Ja.
Och att pilarna pekar åt helt fel håll. Så att nej, det är lite halvkris där i Washington alltså.
Ja.
Annars borde de ha laget, tycker jag, för att lösa det. Och apropå skador som man kan skylla på, samtidigt kolla Tampa då, som har halva backuppsättningen skadad hela säsongen i princip, och ändå och sin första center borta. Så det, man ska ju, ett riktigt bra lag ska ju kunna klara det trots skador. Och i Washingtons fall så känns det som att Pierre-Luc Dubois, som är väldigt lyckad andra center i fjol, att han har missat hela den här säsongen, verkar ha blivit ett väldigt stort hål i line-upen, tycker jag. Mm. Påverkat mycket mer än vad jag hade förväntat mig.
Ja, och sen ett annat, sen är det New Jersey då, som ju faktiskt såg som contender.
Ja.
De är den stora besvikelsen, skulle jag säga.
Ja.
Och ja, vi har redan varit inne på det, men det funkar inte alls där.
Nej. Alltså, man skulle kunna absolut peka på Fitzgerald, som det känns som att fansen är mer frustrerade på än coach Sheldon Keefe. Men
ja. Men Sheldon har inte lyckats heller.
Nej, alltså jag tycker nog ändå att jag skulle ge Fitzgerald chansen att anställa en ny tränare och sparka Sheldon i det här läget. Jag har ju gillat Sheldon Keefe som coach, men det känns inte som att det biter på det här New Jersey-laget längre. Så det har, han har fått tid på sig där nu och det lyfter liksom inte.
Nej, och det kommer mycket frustration från honom som känns som det hjälper inte alls.
Nej. Och de är riktigt dåliga faktiskt framför båda målen. Rent statistiskt så släpper de till flest skott av alla framför sitt eget mål. Och de är i botten också när det kommer till att skjuta framåt. Så de är dåliga offensivt framför kassen och de är riktigt, riktigt dåliga defensivt framför kassen.
Det är oväntat.
Ja.
Och så är det Jack Houston som inte har kommit tillbaka till skadan och drar med sig andra. Det har gjort att Jesper Bratt har blivit kall också. Nu gjorde han mål och assist igår. Mm. De förlorar mot Winnipeg, men det har varit en ganska kall vinter i Brattland.
Ja, precis. Och Jack Hughes alltså bara 2 mål på 18 matcher sen han kom tillbaka.
Ja, det, jag tycker det är svårt sett till vad de har för lag. Nu är det ju somliga då som uppenbarligen liksom har tappat, som till exempel Dougie Hamilton.
Mm.
Han är en brack, han saktar ner saker och ting istället för tvärtom.
Mm. Och André Palatto som de har blivit av med nu, han är ju inte en offensiv hot alls längre.
Nej, men jag tycker det är obegripligt att de inte är bättre.
Nej. Sämst effektivitet i ligan också. Och det kan man ju skylla på otur, men har man sämst effektivitet efter över 50 matcher, då beror det ju lite på vad spelarna får ut också. Lite spelarmaterialet också.
Ja. Sen har vi Columbus, Ottawa Rangers och framförallt Rangers helt avsågade. Vi behöver inte gå in mer på dem.
Nej. Nej, faktiskt inte.
Nu ska jag gå och hämta kaffe. Ta dem.
Ja.
Yes.
Ja, jag passar faktiskt på att ta en liten paus där också. Istället för att hålla monolog som jag annars gillar att göra medan du tar kaffe.
Yes.
Ja.
Men i väst. Vad säger vi om väst?
Ja, där är det där lite,
är lite jämnare. Kring sträcket i alla fall poäng. Differensen mindre mellan några lag. Just nu känns det väl som det är liksom Anaheim, San Jose, Los Angeles, Seattle som slåss om några platser där. Pacific-lagen.
Ja, precis. Alltså, speciellt det, apropå jämföra divisioner med varann, så 5 stycken lag i Atlantic har mer poäng än något lag i Pacific.
Ja,
det är otroligt. Märkligt. Å andra sidan är det väldigt jämnt i Pacific. Det är en väldigt massa lag som har ungefär likvärdigt antal poäng och har chans på första platsen om de...
Ja, det är inte ens så långt mellan Vegas på första platsen och Los Angeles och Seattle under strecket.
Nej, precis. Det är mer komprimerat så att säga inom divisionen.
Mm. Ja. Anaheim trodde vi också hade tappat som på Pittsburghs sättet. De förlorade en massa matcher, men nu fram tills de fick styrkamla hade de vunnit 7 raka.
Ja. Ja, där har ju faktiskt Joel Quenneville lyckats skruva tillbaka det.
Ja.
Och de känns stabila igen. Lucas Dostal har skärpt till sig i kassen också efter några svaga veckor där.
Och Beckett Seneca imponerar.
Ja, alltså apropå hattricks då. Vi pratar ju hattricks för Dahlin och för Ekholm och för massa backar överlag här i januari. Men han har ju också gjort hattrick i den där matchen som Mattias Ekholm gjorde hattrick. Du gjorde även Mikael Granlund hattrick för Anaheim.
Ja, just det.
Och det är alltså 28 spelare på 28 dagar i januari. Det är 28 när vi sitter och spelar in det här. Som har gjort hattricks. Eller inte 28 spelare, men det har hänt 28 gånger. För Mika har gjort 2 till exempel.
Ja.
Så att, och det är ju ändå rekord.
Ja. Mycket märklig tendens.
Ja. Jag försökte fundera lite på det. Vad beror det på egentligen? Men det måste ju ha någonting, tänker jag, att göra med det här kondenserade schemat när jag har sett så mycket konstiga matcher. En sak jag noterade är att målvakts, alltså räddningsprocenten den här säsongen hittills, det är faktiskt den sämsta sedan 1994.
Oj, oj.
Mm. Däremot är antalet mål per match inte högre än i fjol. För det skjuts färre skott. Så jag tänker att min liksom, lekmannateori här är att orkar inte riktigt skjuta lika mycket skott som förra året. Men målvakterna orkar inte rädda puckarna heller. Så att räddningsprocenten är riktigt dålig trots att ja, det är faktiskt minst antal skott per match sedan 2002. Men räddningsprocenten är alltså sämst sedan 90-talet. För att nu här i januari till exempel, målvakterna är trötta. Det är fler backup som får stå för det med back-to-back, så det är sämre målakt. Det är ofta sämre målakt överlag som står eftersom första keeperna behöver vila.
Mm.
Så att jag tror att det hänger ihop på något sätt med det här speciella OS-schemat som vi har sett den här säsongen.
Ja, det är nog så att schemat leder till många underligheter.
Ja, precis. Vi hade den där 10-2-matchen där vi hade två Boston-spelare som gjorde hattrick till exempel. Och som sagt, massa backar som gör hattrick också. Det är ju inte normalt.
Nej.
Nej.
Ja,
ska vi hoppa till lite trade-rykten eller?
Ja, det har varit väldigt lite där om väst, men vi återkommer om de lagen.
Det kanske blir fokus mer på väst nästa vecka.
Ja,
när det blir mycket öst den här gången.
Yes. Mm. Ja, trade-rykten är det ju gott om nu då. Och så blir, det blir ju speciellt eftersom det är fram till OS-uppehållet nu. Sen får de får inte trada under OS-uppehållet.
Nej, då är det fryst.
Fryst,
ja. Då är det fullt fokus på OS. Och sen precis efter OS igen, då har de 12 dagar på sig innan riktiga deadline kommer.
Så det kan nog komma hända mer här sista veckan. Innan flighterna till Milano och till Karibien.
Ja, alltså Craig Conroy, när han tradade Rasmus Andersson från Calgary, då sa han ju att han verkligen ville göra det innan OS för att inte riskera en skada på Andersson i Milano. Mm. Och det kan ju vara andra general manager som tänker likadant.
Ja, mm. Ja, nu är väl den hetaste fisken där ute, han ska ju vila under OS, så det är Panarin då.
Ja, det är sant.
Men ja, det är honom man tittar på. Och vad tror du?
Ja, alltså vi har ju spekulerat mycket om det här och det har väl inte hänt så jättemycket mer konkret ryktesmässigt sen senast vi pratades vid. Jag har ju föreslagit Anaheim och det har ju Elliot Friedman nu, en av de vassaste insidersen, varit inne på. Han har ju till och med namedroppat tre lag här som han tror är ute efter, och han, då är ju säkert ingen rök utan eld när han namedroppar dem. Så man tror är ute efter Artemi Panarin förutsatt att de får en förlängning på plats direkt. Mm. Att han inte bara är någon rental utan att de får honom på några års kontrakt. Och då är det Anaheim. Då är det även Los Angeles som varit ute efter storspelare överlag de senaste åren. Marner och Rantanen också var de inne i det racet, och Ehlers inte minst. Och så är det även vilka var det mer han?
Florida.
Nej, inte Florida. Florida är en klubb som Panarin gärna vill till, men de har nog inte riktigt löneutrymme.
Ja, det beror ju på om de bestämmer sig för att Barkov inte kommer tillbaka.
Ja, men där kan man ju nämna att han har synts på is nu. Åka runt, ser ganska bra ut faktiskt. Sen är han ju inte nära spel. Men att de facto att han faktiskt åker runt på träningsrinken där nu i januari tyder ju på att det kanske blir comeback i april åtminstone. Men det sista laget som Friedman var inne på var Washington faktiskt.
Jaha.
Om nu de ses i ett läge att de når slutspel. Men ja, man kan ju tänka sig att Ovechkin inte spelar någon mer efter den här säsongen, och då blir det en rysk ersättare helt enkelt.
Ja, ja. Men det är ju som vi har sagt, Panarin styr själv också. Han, och vi vet ju att han förmodligen vill bo i en riktigt storstad. Han vill vara kvar i New York helst.
Mm.
Islanders ska ta honom också.
Ja, just det. Elliot Freeman pratade från ur Panarins perspektiv, så vill han gärna till Florida eller Dallas.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, då får de byta Robertson mot Panarin.
Ja, exakt. Så Dallas är ju speciellt på det viset att de har ju Robertson de måste ta ett beslut kring.
Ja.
Men som en rental skulle de nog ha råd med honom redan nu, med tanke på, som jag varit inne på, att Tyler Seguin däremot ser ut att bli ruled out för resten av säsongen, och det är ju $9 miljoner. Nästan hela Panarins cap hit som blir frigjord resten av den här säsongen i så fall. Om de bara vill ha en slutspelspush.
Ja. Ja. Ja, vi får se. Ett intressant namn som plötsligt har dykt upp i trade-rykten är ju Jesper Wallstedt i Minnesota.
Ja.
Som vi tänkte att Minnesota har en ny Henrik Lundqvist. Men det börjar se ut som att de inser att det är ett överflöd att ha två så bra målvakter.
Ja.
Och vill framförallt lösa frågan om en andra center.
Ja, precis. Det har ju vi pratat om och alla andra egentligen. Att, oj, spännande trupp nu sen de fick in Quinn Hughes. Men det är ju ett uppenbart hål där på centersidan. Där de dessutom tradade bort Marco Rossi. Och redan innan Marco Rossi hade man kanske velat uppgradera den positionen.
Ja, men nu sägs det att Guerin är otroligt angelägen om att få Vincent Trocheck från Rangers då.
Ja.
Och skulle Wallstedt komma hit, då blir det, skulle det vara Shesterkin Wallstedt, det känns också som ett överflöde.
Precis, alltså nej, exakt. Så jag har svårt att se att de ska vara en trade partner om Wallstedt. För det är inget behov hos Rangers.
Nej.
När de redan har kanske ligans bästa keeper. Ja, så det är intressant att se. Men det är klart att för Wallstedt är väl deras... Alltså, det är ju på ett sätt väldigt bra att ha ett riktigt bra målvaktspar. Att de kan ställa vem som helst. De kan vila Gustafsson och få en i princip lika bra målvakt. Att stå i målet då som Wallstedt. Samtidigt så är det ju liksom en andra center kan de använda i varje match. Medan Wallstedt kanske bara använder var tredje, var fjärde match. Så att de ser ett större behov att ha en bra andra center än en bra andra målvakt. Och med tanke på att Wallstedts ålder och den potential och kapacitet han visar den här säsongen så tror de ju att han kan vara lockbetet som krävs för att få en riktigt bra andra center. Och jag har försökt titta runt lite. Vilket lag i så fall har, alltså i så fall känns det som ett lag som måste ha tre centrar som är bra. Men inget bra målvaktsspel för att vara liksom en bra trade partner. De har råd att offra en av sina tre bra centrar för att få in en bra målvakt.
Och, ja, det kan inte finnas så många.
Nej, precis. Jag försöker hitta ett sånt lag. Och det finns inte så många sådana ju, såklart. Ett lag som eventuellt skulle kunna vara aktuellt. Det är ju Ottawa. De har ju redan Linus Ullmark. Men han har inte levt riktigt upp till förväntningarna där sedan han kom dit. Ja, det är om de helt enkelt skulle vilja in Wallstedt och ha det målvaktsparet, Wallstedt-Ullmark. För att offra då, som det sägs att Guerin också är intresserad av, Shane Pinto.
Okej.
Så den ser jag som lite logisk i alla fall. En trade som är Wallstedt mot Pinto och kanske adderat på någon sida där. Den ser jag som, när jag försöker tänka själv på kammaren.
Ja.
Någonting sånt skulle jag kunna se framför mig. En annan center, nu lämnar jag Wallstedt lite grann, det kanske vi inte ska göra redan nu, men som sägs vara på marknaden helt plötsligt nu, som Cervelli, Chris Johnston, Elliot Friedman är inne på, plötsligt finns på marknaden, men då måste man betala enormt mycket. Men det är inte ofta första centra är på marknaden. Och det är ju faktiskt Robert Thomas i St. Louis.
Wow. Ja, det vore ju en tung viktare att få in.
Verkligen, alltså det hade jag då... Visst, då måste Minnesota betala enormt mycket. Men det är ju ett ruskigt bra namn. Det är ändå en center god för 80 poäng. Och dessutom är van att möta motståndarnas bästa spelare. Eftersom han är väldigt skicklig defensivt också. Men det verkar som att Armstrong och Sten är ganska besvikna såklart på den här säsongen. Och... verkar liksom vilja skaka om den där truppen ordentligt inför framtiden här. Det man läser sig till lite grann där är att när de var som bäst då, när de vann Stanley Cup 2019, då var det ju med Ryan O'Reilly och det var Alex Pietrangelo och det var Alexander Steen själv och det var Jay Bowmister och det gänget. Sen bytte de till en ny kärna som skulle ledas av Robert Thomas, Jordan Cairo, Braden Schenn, Pavel Buchnevich, Colton Parayko, sådär. Men det har inte lyft med dem. De har försökt och försökt och så nu ligger de liksom i botten av NHL. Nu är de redo att byta kärna igen och liksom bygga det här laget kring Filip Broberg, Dylan Holloway, Jimmy Snuggerud.
Liksom.
Och att man då helt enkelt offrar den här gamla, eller mellankärnan om man kan säga så. Och då kan man byta till sig Robert Thomas, sägs det, om man kommer med ett riktigt, riktigt bra bud. Och här kommer Montreal in i bilden igen. För jag tänker mig att Montreal som har så mycket unga spelare, alltså även sådana som inte har slagits in i NHL än, alltså de har så otroligt mycket talang i den organisationen. De skulle kunna ha pusselbitar som krävs för att byta till sig Robert Thomas och få den där andra centern bakom Nick Suzuki. Visst, Oliver Kapanen är lovande. Han skulle kunna gå i motsatt riktning som en pusselbit. Men jag ser St. Louis och Montreal som riktigt bra trade partners för att få dit Robert Thomas.
Och då, till Montreal.
Till Montreal, ja.
Inte till Minnesota.
Nej, precis. Utan nu hoppar jag till Montreal istället. Då tror jag verkligen på Montreal. Jag tycker de ska göra det. Försöka få till den traden.
Ja. Bra det. Jag har varit lite, jag är trött som sagt, så jag har varit
lite. Jag ber om ursäkt att jag kanske lyssnar också, tycker jag var lite rörig där, men Robert Thomas till Montreal, det är mitt förslag.
Ja. Ja, sen fortsätter det ju gå rykten om alla i Vancouver.
Ja.
Och Elias Pettersson. Det kan inte vara kul att vara i Vancouver nu för honom.
Nej.
De bara förlorar och förlorar. Och ja, jag tycker jag hör liksom surr om Detroit.
Ja. Ja, de har ju också pusselbitar att ta av för att genomföra en sån trade.
Ja.
Och få in Elias Pettersson som andra center bakom Dylan Larkin. Oj, oj, oj.
Man kan misstänka att om de liksom märker att de är på väg mot slutspel, både Buffalo och Detroit vill förstärka ännu mer.
Ja. Jag fortsätter att skikta sig här dessutom lite grann sista matchen innan OS-uppehållet, och det bara är 12 dagar däremellan. Man måste fatta snabba beslut. Då kan det nog utkristallisera sig ganska tydligt vilka som är sellers och vilka som är buyers, och att det faktiskt blir då de lagen som ligger på slutspel, och det är ju Detroit och Buffalo till exempel.
Ja. Jag har en känsla av att det här är en sån här dag när vi hinner spela in färdigt och du börjar klippa och så kommer det en stor trade.
Ja, ja. Jag blir Elias Pettersson tradad här, då får vi köra en ny direkt.
Ja, då får vi slå på knappen igen.
Ja, så är det faktiskt. Ja.
Ja.
Nej, vi kanske nöjer oss med tradesnack där för den här gången, om vi inte nu återkommer om några timmar igen.
Ja, ja. Det, precis.
Det får räcka, för vi kommer ha anledning att återkomma till det.
Ja. Jag tänkte bara avsluta då med att TSN i Kanada hade en rätt rolig enkät häromdagen när de lät en expertpanel utse the face of the franchise för alla 32 klubbarna.
Ja.
Alltså där man bad människor helt enkelt rösta på vem är den första du tänker på när du tänker på den här organisationen genom alla tider.
Ja.
Alltså.
Exakt, inte bara nu utan totalt sett.
Mm. Ja, och det var ju en del intressanta namn som dök upp. Bland annat tre svenskar, eller får man säga en och en halv, eller två och en halv.
Ja.
Daniel Alfredsson i Ottawa, överlägsen segare där, och så bröderna Sedin i Vancouver.
Ja.
De gick som du, som vanligt.
Ganska Sedin, överlägset också.
Ja. Mm. Andra svenskar som ändå fick röster var ju då Mats Sundin och Börje Salmi i Toronto, Henrik Lundqvist i Rangers, Lidas i Detroit, Victor Hedman i Tampa och Filip Forsberg i Nashville.
Mm.
Men det var ju många, de var inte så nära, utan det var ganska, på många håll var det ju konsensus.
Ja, precis. Det var inte att det skilde 34-27% och sådär, utan många var ju klart över 50%.
Ja, hårdast är det ju de som har varit med, alltså Original Six-klubbarna, Montreal och Toronto, så var det ju jämnt. Ja. De har så otroligt många ikoner. Ja. Jag kan dra igenom hela listan om du vill.
Ja, men kör det då. Mm.
Ja, Anaheim, Temu Selänne, Boston, Bobby Orr, Buffalo, Dominic Hasek, Calgary, Jerome Iginla, Carolina, Rod Brindamore, Chicago, Jonathan Taves. Han hade ju många från historien att konkurrera med, men är så stor så att han var nummer ett.
Där var det ju ganska jämnt. Kane 20%, Bobby Hull 20%, Stan Mikita 20%.
Ja.
Men Taves först.
Joe Sakic, Colorado, 100%. Han fick alla röster.
Ja.
Det handlar, ja, men då har man ju inte bara varit spelare där, utan han har ju fortsatt som GM och president och grejer.
Ja. Vi tänker ju mycket Peter Forsberg, men i Nordamerika så var det ju tydligt 100% Joe Sakic.
Ja. Columbus, Rick Nash, Dallas, Mike Modano, också 100% tror jag. Detroit, Gordie Howe. Edmonton, Wayne Gretzky. Florida, Roberto Luongo. LA, Wayne Gretzky. Han är den enda som är face of the franchise i två klubbar.
Ganska överlägset också även i Kings.
Ja.
Även om Anze Kopitar fick 25%, men det var ju 50% nästan på Wayne Gretzky.
Ja. Maurice Richard var det till slut i Montreal då, för ett gäng andra super historiska ikoner. Nashville, Pekarinne. New Jersey, Martin Brodeur. New York Islanders, Mike Bossy. New York Rangers, Mark Messier. Ottawa, Daniel Alfredsson. Philadelphia, Bobby Clark. Pittsburgh, Mario Lemieux. San Jose, Joe Thornton. Seattle, som inte hade så mycket. där är det Jordan Eberle.
Ja, exakt. Ja.
St. Louis, Brett Hull. Tampa, Steven Stamkos, för sådana som Martin Saint-Louis och company.
Ja,
New Jersey
för inte ens en röst.
Nej. New Jersey ska det nämnas, där fick ju faktiskt Lola Morelli någon röst också.
Ja, det har ju något.
Han hade varit face of the franchise. Ja. Toronto, Wendell Clark var väl lite oväntat kanske?
Ja. Börjar Salming bara 4%?
Ja, ja. Utah, Arizona, det var Shane Doan. Mm. Vancouver, Bruna Sedin. Vegas, Mark Stone. Washington, Alex Ovechkin. Och Winnipeg, Dale Havertzak. Men då räknar man ju det original Winnipeg Jets.
Ja, just det.
Som ju egentligen är... Ja, vad var det de försvann?
De blev ju i sin tur Arizona Coyotes, eller ja, Phoenix Coyotes.
Så de, ja, så de skulle egentligen höra till det trädet. Ja. Med Arizona och Utah.
Ja, just det.
Men de räknade så.
Ja.
Ja. Ja, det var lite spännande.
Ja, men det var lite intressant. Det kan man ju scrolla igenom och fundera lite kring. Det var faktiskt ganska kul. TSN är det som har gjort den här listan. Alltså.
Ja. Ja. Ja, men du... Nu behöver jag gå och vila igen.
Ja, jag förstår det. Det blev inte mycket sömn för dig innan den här podden, efter en väldigt lång natt.
Ja.
Ja, vi fortsätter att närma oss OS helt enkelt. Och nästa vecka, då kanske det blir lite riktig OS-preview till och med. Alltså.
Ja, precis. Ja, men det måste det bli.
Ja. Så att, och det kan bli en ganska lång podd kan jag tänka mig, för det är ju mycket möjligt att vi har lite trader att gå igenom då också.
Precis.
Och så har vi lovat lite västsnack också. Så att vi har mycket att se fram emot då.
Västsnack.
Ja, just det. Ja. Ja, det blir det säkert också. Nu ska packa inför Milano-resan.
Ja, precis. Du får hjälpa mig packa.
Ja, ja. Men vi säger så då för den här veckan.
Det gör vi. Woof woof.
Jag säger woof woof också. Aj, aj, woof
woof. Woof woof, woof woof.
Hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.